Francis Poulencs musik. Det här är första satsen ur hans flöjtsonat. Det var James Beaulieu som spelade på pianot och Alan Walker var det som spelade på flöjten. Man kan ju tycka att det är lite sent att peta in en vårvisa, men den är ju så söt, Edvard Griegs Våren. Edvard Griegs Våren var det som du hörde här. Den ingår i två elegiska melodier. Här var faktiskt musiken så långt ifrån sin upphovsmans hemland nästan som det går. Det var australiska kammarorkestern som spelade och Richard Tognetti dirigerade. Den musik som kommer nu tycker jag faktiskt hänger ihop med det här som du just hörde på något sätt. Niklas Sivelöv spelar Wilhelm Pettersson Berger. Det här är Lawn Tennis ur samlingen Fröseblomster. Det är egentligen tre samlingar som heter Fröseblomster och det är pianomusik som skrivna av den ibland lätt förargade Pettersson Berger. Han gjorde de här samlingarna och självklart så är de skrivna i hans hus på Frösön utanför Östersund i hans älskade Jämtland. Många menar att mer svensk sommar än så här blir det inte. Fast det finns en till förklaring och att de är så omtyckta. De är ganska lätta för en vanlig människa att få låta bra. Alltså, även om man inte är på Chopin-nivå som pianist så brukar man kunna ta sig igenom de här Fröseblomsterna. Och det var riktigt trevligt och roligt. Alla är glada. Ja, nosar man runt lite grann så upptäcker man också att det finns arrangemang för blåsare. Eller till och med för stor symfoniorkester. Och det är ju bra. Om man nu har tillgång till en symfoniorkester. Det är ju inte alla som har. How could I know I would have to leave you? How could I know I would hurt you so?
can I bear not to dream about you? How can I let you go?
How could I let you go?
All I need
is there in the garden.
All I would ask
is care for the child of
I love.
Love. Come, go with me, safe I will keep you.
Where you would lead me, there I would.
There I would, there I would.
There we will go.
Föreställningen heter Den hemlighetsfulla trädgården. How could I ever know heter just den här sången. Det är Lucy Simon som har gjort den. Och de som sjöng här, det var två operasångare, Brian Terfel och René Fleming. Och så var Walesiska nationaloperans orkester igång också tillsammans med Paul Geminiani. Ja, i USA så brukar man kalla Lucy Simon för musikalkompositör. Det är väl i och för sig sant, fast här var det då operasångare som sjöng. Fast vad spelar egentligen det för roll vad man kategoriserar saker och ting till? Viktiga är väl att det blir bra. När Lucy var yngre då hade hon och syrran Carly Simon ett folkmusikband tillsammans. Stora syrran Joanna var inte med för hon skulle nämligen bli operasångare, vilket hon också blev. Syster Carly, hon hamnade på pop-topplistorna och syster Lucy, hon fick fina priser för sina musikalkompositioner, bland annat en Grammy, det är inte illa. Tre systrar i tre olika genrer. Nej, visst nej, jag skulle ju inte kategorisera. Fy på mig!
Thank you.
Joaquin Turina har gjort musiken Danzas Fantasticas. Och det här är Orge, alltså det, ja, det är mer än så, va, oj. Det är BBC:s filharmoniker i Manchester som spelar under ledning av Joanjo Mena.
Thank you.
Det är ju Johann Sebastian Bach som har skrivit den här musiken. Det här är Gavotte 1 och 2 ur solocellosvit nummer 5, alltså näst sista satsen. Det var 6 satser tror jag i den här femte solocellosviten. Jo, han släppte ner A-strängen ett tonsteg till G, och det där gjorde att vissa ackord faktiskt blev lite lättare att få till då. Det var ju snällt. Jean-Guten Keras var det som satt och spelade här. Om han hade stämt ner A-strängen lite, det vet jag faktiskt inte. Alla vet ju däremot att den katalanske cellisten Pablo Casals, han fann de här noterna i en butik med gamla böcker i Barcelona. Och det var inte så att cellosviterna var okända, men Casals, han tyckte mycket om dem där. Och han spelade dem mycket, och på så vis så blev de populärare och populärare och populärare bland oss vanliga dödliga som inte spelar cello. Bach hade tänkt sig att de där skulle kunna fungera som övningsstycken. Här och där är de faktiskt rätt krävande för cellisten. Fast Pablo Casals, han kunde ju, och många andra har ju jobbat upp sig och kan också. För även om man kan se dem som svåra övningsstycken, så kan de ju faktiskt uppskattas även som för musikens egen skull. Och det är ju inte dumt. Apropå Bach, så är det ju så att i höstas så tvingades ju barock, renässans och medeltidsmusikfestivalen Stockholm Early Music Festival att lägga ner. De gjorde ingenting i 4 månader. Men sen var det plötsligt så att de fick donationer från 2 privatpersoner. Så nu uppstår faktiskt Stockholm Early Music Festival igen. Vi gör det med is i magen och hoppas på en stark publik, säger den konstnärliga ledaren Peter Pontvik. Och årets festival, den startar imorgon. Den håller på i 5 dagar. Förut var det 6, men hallå, 5 är väl inte så illa när det annars inte hade kunnat bli någonting. Och det roliga är att du kan höra på det här. Antingen går du dit om du är i närheten, eller så lyssnar du, för P2 kommer att sända direkt imorgon kväll. Och mer om det ska vi berätta i morgonens P2 på Hemväg efter 16:00. Då tänker jag nämligen prata lite med programledaren om vad det, hur jag, så hur det går och allt. Fanny Hensels musik, Suleika heter stycket, och det är Jendrik Springer som spelar till Marlis Petersens sång. Ja, det är ju stora systern till Felix Mendelssohn. Ja, det visste du väl redan. När de som ganska små undervisades i musik av en duktig musiklärare, Fanny och Felix, så visade det sig att han tyckte att Fanny var kanske snäppet lite mer begåvad än brorsan. Fast han låg ju på en mycket hög nivå ändå. Och då kan man ju tänka sig. Ja, de båda syskonen, de ägnade sig åt musik sen resten av livet, fast Fanny på lite mer hobbynivå kan man säga. För tjejer skulle inte bli yrkesmusiker då, där i Berlin och så. Nej. Fast hennes man, konstnären Wilhelm Hensel, han uppmuntrade hennes komponerande ordentligt, så då blev det i alla fall en del skrivet och dessutom uppfört. Man hade så kallade salonger som folk kunde gå och titta, man kunde få något att dricka och tugga på kanske, och så fick man höra något nytt som Fanny hade gjort. Det var ju inte så dumt. Musiket av Pietro Mascagni. Det här är intermezzot i operan Cavallerina Rusticana. Prags nationalteaters orkester. Andrei Lenard är det som dirigerar. Och den här operan Cavallerina Rusticana, den gjorde Pietro Mascagni känd. Han vann nämligen en tävling med den. Och sen ville alla ha mer opera, och mer opera blev det. Han fyrade av en lång räcka med operor. Sisådär 16 stycken, ibland en om året. Ja, så kommer vi fram till 30-talet och Pietro Mascagni, han lerar sig med Mussolini och hans fascister i Italien. Han lät sig till och med utropas till nationalkompositör av styret i Italien. Det där gjorde att en hel del av hans vänner och musikerkollegor tog avstånd ifrån honom. Så kan det gå. Detta, det är gitarrmusik, men det hörde du förstås. Det är Erland von Koch. Han skrev 7 konsertetyder för gitarr. Det här är den första. Mårten Falk var det som spelade.
Thank you.
Det är musiket av William Walton, Portsmouth Point heter stycket, och det är John Wilson som dirigerar Sinfonia of London. Och det här är en orkesterouvertyr, alltså inte något intro till någonting, utan det är ett fristående verk. Och William Walton, han gjorde det som en liksom illustration i musik till ett tryck, en bild som föreställde hamnkvarter i Portsmouth. Och det huvudsakliga ledmotivet till musiken, det kom han på när han satt på en buss i London i mitten av 20-talet. Sen spelades det första gången på en musikfestival i Schweiz, och det finns också en pianoversion, men då ska man ha två pianon och två pianister förstås. Jag tänkte ha något av Beethoven, men det får bli något jävligt väldigt kort, för det är ont om tid. Jag har lite bråttom här. Belchea-kvartetten gnider på som, jag vet inte, ja, stråkkvartett nummer 13 i B-dur. Det här är andra satsen. Ändå känns det som det innehåller ganska mycket. Sån var Beethoven. Även när han skrev kort så finns det mycket i musiken. Jag, Patrik Paulsson, säger som vanligt så här dags, hej då!
vilken öppning! En fanfar! Fanfare for the Common Man av Aaron Copland. Cincinnati Pops orkestra hörde vi, och det var Eric Hansel som ledde orkestern. Ja, trots att ordet fanfar har funnits länge och även användningen av fanfarer, så är det faktiskt inte förrän på 1800-talet som man börjar associera ordet fanfar med just en kort smattrande musiksats som spelas på brassinstrument vid högtidliga tillfällen. Just den här fanfaren komponerades 1942, men det skrivs ju nya fanfarer hela tiden, fortfarande. När Östersjöfestivalen till exempel firade 20 år för 3 år sedan, så fick Anders Hillborg uppdraget att förära festivalen med en ny fanfar. Om några månader så är det dags för Östersjöfestival igen. Om det blir någon ny fanfar då, ja, det vet jag, Britta Svandolmaniet, faktiskt inte än. Vi får återkomma om det.
Thank you.
Anthony Romagnuk och Christian Winter här i andra satsen ur Maurice Ravels andra violinsonat. Kvällens Hemma i P2 innehåller precis som vanligt musik från 19- och 2000-talet. Du kommer få mycket fin musik här fram till klockan 8. Och näst på tur är en sats ur Mstislav Weinbergs symfoni i B-moll. Musik komponerad mellan 1949 och 1959.
Thank you.
Mirga Grashinite-Tila ledde Birmingham symfoniorkester genom andra satsen ur Weinbergs symfoni. Nu blir det nyheter.
Här är Ekot. En pojke i 15-årsåldern har omkommit i en krock mellan en traktor och ett godståg vid en obevakad övergång på en mindre väg mellan Oskarström och Torup i Halland. Nu i eftermiddag, det här uppger polisen. Trafiken både på tågsträckan som går mellan Halmstad och Nässjö och bilvägen är stoppad. Ryssland skriver nu på plattformen Telegram att trafiken återupptagits på bron mellan Ryssland och den annekterade Krimhalvön. Den ukrainska säkerhetstjänsten uppgav tidigare idag att ett angrepp mot ett av brons stora fundament utförts i morse och trafiken på bron stoppades då enligt ryska myndigheter, men som nu alltså uppger att trafiken släppts på igen. Trots osäkerheten runt Donald Trumps tullhot så fortsätter Indien och USA att förhandla om ett bilateralt handelsavtal. Förhoppningen är att det ska bli klart i år, men en stötesten i Indiens jordbrukssektor som USA vill få bättre tillgång till, särskilt mjölkprodukter, är en känslig fråga.
På stora reklamtavlor längs vägarna, i dagstidningarna och på sociala medier, budskapet om den indiska mjölkens förträfflighet finns överallt. Störst bland företagen är just Amul Anand Milk Union Limited, ett kooperativ med 3,6 miljoner bönder som medlemmar. Många indier är vegetarianer och får sitt protein via mjölkprodukter. Att äga en ko anses också vara en statusmarkör som håller den allra värsta hungern borta.
And that's why Indian dairy sector is very sensitive and it is also vulnerable to the trade negotiations which happen.
Den indiska mejerinäringen är sårbar för de förhandlingar om handelsavtal som nu hålls, säger Jayan Mehta som är vd på det företag som äger Amul till nyhetsbyrån Reuters. Indien är världens största mjölkproducent och exporterar också sina produkter till en rad länder. Man producerar inte bara färska varor såsom mjölk, smör och ost utan även mjölkpulver och choklad. I dagsläget är branschen